Hej och välkomna till podden Tolkning pågår. Jag sitter här i Helgans församlingshem med Anja Mokvist. Du jobbar som kommunister här och jag är vanligtvis församlingsherde här men jobbar nu på stiftet en tid. Men vi ska i alla fall podda om Jungfru Marie bebådelsedag. Och Anja, vi är ju sugna att börja prata. Så du kan väl läsa texten från Lukas evangeliet för oss.
Det ska jag göra. Och det är alltså Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Vad hälsar du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa det till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon sades vara ofruktsam och är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus. Var vill du börja?
Ja, var vill jag börja? Det finns ju så mycket i den här texten. Och samtidigt så konstaterar vi det att vi har så lätt för att lägga in ännu mer i den. Vi har så lätt för att bygga upp våra tolkningar av Maria och tänka vem hon var och vem hon inte var. Hur frivilligt var hennes ja eller inte. Och jag tänker att anledningen till att vi gör det är för att vi associerar oss med henne. Att vi så lätt kan gå in i hennes roll och ha våra egna föreställningar och tankar. Och det är positivt, tänker jag. Och det är en jättespännande text att prata med konfirmander med. De brukar alltid fascineras av Maria. Och särskilt när man påminner dem om att hon var väldigt ung. Då brukar de bli fascinerade och också upprörda över att detta ska ske med en ung flicka. Så att ja, det finns mycket att säga om Maria. Men jag har faktiskt också tänkt ganska mycket på just det här med bebådelse. Det här är ju inte den enda bebådelseberättelsen i Bibeln. Utan den finns ju en tradition. Precis innan vi kommer in här i Lukas evangeliet så har ju det varit en bebådelse. Eller kring Johannes döparens födelse. Alltså Jesus kusin. För det var ju också ett under. Mm. Där kom ju också ängeln Gabriel. Det är ju samma ängel. Mm. Och han kommer, och där är det först Zacharias då, den blivande pappan som får träffa ängeln. Och får höra då att hans fru Elisabet som är ofruktsam på grund av sin ålder, att hon ska få en son. Och sen här nu är det liksom ännu mer. När då Maria blir gravid utan att ha haft någon man, som det står. Och det är ju även i Gamla testamentet flera tillfällen. Ismael och Isak och Simson och sådär. Så att det är ju... Men det här blir liksom slutklämmen på allting. För här, ja, nu är det Kristus själv som liksom föds. Så det är klart att då måste det vara en riktig bebådelse.
Mm. Det byggs ju upp på något sätt i evangeliet. En slags... Ja, men om man tänker nästan som en symfoni så där mot julnattens där allting brister ut. Det är väldigt vackert.
Det är jättefint, det är det.
Nej, men vi snubblar ju på Maria, eller snubblar på, vet jag inte om vi gör, men hon finns ju med i kyrkoåret år efter år. Har ditt sätt att predika Maria på de här som är hennes dagar förändrats under din tid?
Ja, men det tycker jag att det har. Och det känns som att det är väl det som är så spännande med kyrkoåret, att man får möta texterna om igen, att man får liksom gå igenom alla olika aspekter. Man får fundera över, ja, och sen så plötsligt nästa gång man ska predika över samma text så hittar man något annat och så fastnar man i det, och det växer och djupnar hela tiden. Och det är det som är så fantastiskt med bibelberättelserna och liksom glädjen att få predika över dem, att Gud hela tiden kan visa oss nya saker i dem. Att man kan se allt det där som liksom står mellan raderna och bakom texten och upptäcka och så. Så att jag har nog tänkt massa olika saker kring Maria genom åren och hittat olika ingångar i dem. Det kan jag absolut känna. Och jag tycker att det är också det som är så fascinerande, och just för att det inte står så mycket i texten. Så är det ju, så måste man ju någonstans göra sina egna bilder av Maria, och man kan se händelsen framför sig, och man har liksom spelat upp det i julspel och juläventyr och vandringar. Ja, man har liksom spelat Maria, man har varit henne själv och liksom fått möta ängeln i detta. Det är också, det har man ju också någonstans med sig. Då har man också fått en bild av hur tyckte jag att det kändes här att vara i den här situationen. Så att det är...
Nej, men så har jag också tänkt när jag har spelat Josef i julspel. Ja, ja. Många gånger blir det lite komiskt och sådär. Men sen ibland har jag tänkt, hur skulle jag verkligen reagera som rollperson om det här verkligen hände mig, och försökt agera efter det? Och då är det ju en liksom överväldigande upplevelse. Då faller ju lite den här komiska liksom. Och det är någonting väldigt stort. Sen gör vi ju ofta Maria till... Utan att naturligtvis... Vi vet ju inte mycket om någon.
Nej.
Jag menar, Bibeln och evangelierna är ju inte skrivna med långa karaktärsbeskrivningar av varken lärjungar eller andra personer. Utan vi har ett namn egentligen, och sen säger vi att hon var...
Mm.
Ja, men vi vill göra henne till antingen väldigt from. Mm. Är ju en liksom sånt här... I den katolska kyrkan kan hon ju ofta framställas sin renhet och sin fromhet. Mm. Och i vår kyrkotradition på senare tid har det kanske... ibland blivit nästan en feministisk symbol.
För att man har velat bryta förebild mot det, och så har det blivit
istället... Ja, visst. Och hon är den som verkligen tar för sig och sådär. Och vem vet?
Men
det är inte så mycket stöd i texten för vare sig det ena eller det andra, utan Maria har ju kvar sin mystik på ett sätt, och det kan jag tycka är skönt. Och jag tror också att jag har rört mig från att ha varit väldigt insyltad i den frågan till att lite ha släppt den. Och känna att det hela det här mysteriet får bara komma till mig på något sätt. Mm. Så.
Ja, men precis. Och det är väl det som är så fantastiskt med Maria också, att hon... Ja, men hon finns ju bara där. Hon nämns inte så mycket, det är inga tydliga beskrivningar, och ändå är hon liksom hela tiden med. Hon är med i de centrala händelserna i Jesu liv. Alltså, hon finns kvar hela tiden, och man förstår ju att Jesus hela tiden behöll relationen till sin mamma, och att den liksom, och att hon hela tiden följde honom, och att hon var en av hans lärjungar. Men nej, det görs ingen större grej av henne, utan hon är liksom en lärjunge. Och i det är hon en förebild för oss, tänker jag. Att det, nej, så att det är väldigt fantastiskt och fascinerande med Maria, tycker jag. Och att man kan använda det på många olika sätt för att relatera till henne och så. Jag tänker att både den unga tonårstjejen och den äldre kvinnan på något sätt kan relatera till hennes roll. För att hon finns med hela tiden. Alltså både som väldigt ung och som äldre i det här, i moderskapet, så kan många relatera till det. Och det är bra. Så det är jättebra att vi predikar den här texten, tycker jag. Och det är också en skillnad nu, tänker jag, till Maria bebådelsen när den ligger i adventstiden. För då blir det lätt lite lullull kring det hela, liksom att nu leder det fram till julen och allting är... Ja, men det är liksom lite... Ja, det är lite speciellt i advent, men nu när den ligger så här mitt i fastetiden så är den så omringad av liksom de svåra frågorna av lidande och död. Och då blir det på något sätt mer påtagligt att det här barnet som hon föder, och det förstår hon ju tidigt. Alltså någonstans så är det ju så mycket lidande i det, för hon ska ju faktiskt se honom dö. Alltså hon...
Ja, just det.
Det är ju, ja.
Som
och det är ju det vi påminns om. Mm. Inte att den lilla bebisen ska födas här nu, att vi ska fira det, utan Nej. Vi ska ju faktiskt... fira att Jesus dör och uppstår.
Vi kommer inte förbi långfredagen. Det finns ingen väg förbi
det blir så påtagligt när det ligger här så. Alltså att bebådelsen ligger mitt i fastan och precis inför påsken. Det gör också någonting med texten att vi har det med oss när man predikar i denna tid. Att då, och jag tänker att det... Jag kan ändå se en väldigt tydlig koppling mellan bebådelsen och korsfästelsen, för att båda de sakerna är ju händelser som kan verka väldigt obegripliga för oss. Och jag tänker att båda två är såna händelser som är väldigt tacksamma att prata med konfirmander om. För att det är ju många som fastnar kring detta med korsfästelsen också. Och även barn, alltså de fastnar ju alltid framför bilden av Jesus på korset. När de kommer in i kyrkan och ser krucifixet som en varför hänger han där. Och hur kunde lärjungarna tro på honom när han dog, och det är liksom det, ja, båda de här händelserna handlar ju om att vi måste gå utanför lite grann vårt förnuft och alla våra försök att förstå och begripa och kontrollera allting och bara liksom hänfalla åt Gud. Lärjungarna, de stod där helt perplexa inför korset och förstod ingenting. Hur kunde detta ske? Liksom, vad händer nu? Vår mästare, han är korsfäst, han är död. Vad ska vi ta vägen? Och lika perplex stod liksom Maria inför ängeln. Men båda de händelserna handlar ju om att lita på att Gud har en större plan. Att Gud ser mycket mer, förstår mycket mer än vad vi kan göra.
Jag kan tycka om det sättet att tänka att förnuftet finns med, men i slutändan så måste man röra sig ut från den, man kanske kan säga comfort zone, som vårt lilla förnuft är. Och det händer ju också med Maria. Hennes första reaktion är, detta är inte klokt. Eller liksom, hur detta möjligt?
Nej, precis.
Och sen, jag är här en tjänarinna, det är där det landar. Så hon gör ju också en resa, även om den beskrivs väldigt summariskt här, så är ju det också den resan vi kanske behöver göra.
Ja, men precis så tänker jag. Det här är en text som visar på den resan. Och det är en snabb sammanfattning av varje kristens liv kanske. Att någonstans så måste vi flytta oss de där 30 centimetrarna mellan hjärna och hjärta. För att tron liksom ska få fäste och landa i oss.
Och då kan vi inte heller fastna i att försöka först reda ut allting förnuftigt. Nej. Och när vi är klara med det, då kan vi... Men vi blir aldrig klara med förnuftet.
Nej.
Jag hittar faktiskt ett sånt här reafynd på Arken. Nu. Och det var så här, Lars Levi Lestadius predikningar. Fantastiskt. Alltså galet och fantastiskt på samma gång. Men han skrev då juldagen 1859 om Johannesprologen egentligen. Ordet blev kött. Men då vi med förnuftet inte kan begripa den naturliga avelsen, hur ska vi då med vårt förnuft kunna begripa den övernaturliga födelsen och den övernaturliga avelsen? Och så skriver han just vidare då att de lärda har grubblat om detta i all tid, men Johannes skriver liksom sitt evangelium rakt in i det. Och med allt, jag kan tycka att det finns något väldigt uppfriskande och sant i det. Att jag förstår inte heller en naturlig avelse.
Nej.
Förutom på att jag har barn själv och jag har läst biologi. Men jag kan egentligen inte begripa hur det här kan skapas. Liksom. Och då, på ett sätt är det liksom lika konstigt.
Jo, men så tänker jag också. Det här med jungfrufödseln. Alltså det har aldrig varit en fråga för mig. Alltså det har aldrig varit någonting som har gjort det svårt eller varit liksom ställt till det för mig. Jag vet att för många är det så. Att det blir jobbigt för att det går emot förnuftet, det går emot vetenskapen eller så. Men jag vet inte, jag är väl inte så förnuftsbunden människa kanske, men det är precis som du säger, alltså, alla som har sett en liten skrynklig nyfödd bebis, alltså, och liksom stannat inför det miraklet, ja, jag tänker att det här, det är så mycket mirakel i sig ändå. Så att jag, allt det där visar ju på att ingenting är omöjligt för Gud. Nej, så är det ju onekligen.
Nej, men och där tror jag att vi i vår västerländska svenska kyrka ibland kanske, för jag kommer ihåg när, och jag var också lite på den, liksom, den postmoderna teologin försökte på något sätt förnuftsförklara allting och man behöver inte tro på trosbekännelsen och sådär. Och jag tyckte det var uppfriskande på ett sätt då, men har nog också rört mig ifrån det sättet att tänka lite nu, att mer handlar det om att ta emot och låta hela kroppen vara med att förundras och älska och förnuftet, det kommer man aldrig ifrån.
Nej.
Så det är klart att det också har sin del i det hela, annars så blir det ju något esoteriskt och väldigt konstigt. Men det kopplas ju på sig självt, men det är inte det enda liksom.
Nej.
Och då blir det så mycket mer lustfyllt också, att vara troende och att leva med Kristus. Och.
Ja.
Jo, och där är ju hela liturgin också ett språk som inte bara talar till förnuftet. När man lever, och det jag tar vi kanske upp där, för jag saknar det också i dessa pandemitider. För det som egentligen har tagits bort här under den här coronatiden är ju mycket av det som har med våra sinnen och kroppar att göra. Mötet, kramar, liturgi, allt det där, och allt blir väldigt förnuftigt på en skärm, men inte liksom det andra.
Nej, så är det ju, och där tänker jag att Maria är viktig, för hon är ju den som verkligen förkroppsligar detta, som liksom har Gud själv inom sig och som verkligen kände det så nära, hon liksom hade honom precis vid sitt eget hjärta, så att jag tänker att hon verkligen förkroppsligar kristen tro. Och kanske det är därför vi ibland har liksom gjort henne lite till en himladrottning, eller liksom lite för mycket distans, för att vi inte riktigt vågar ta till oss det. Att det verkligen är precis så förkroppsligande. Och jag tänker att det är väldigt viktigt i ens tro, att den någonstans behöver landa i ens kropp, och att man behöver lite grann flytta den från huvudet. Och det har man väl kämpat med själv, och jag har mött väldigt många som har kämpat kanske ett helt liv väldigt länge med att försöka liksom bevisa Guds existens för sig själv, försöka förstå och liksom närma sig bibeltexter och tron och så med förnuftet, och liksom bara, ja, men det går inte. Och så är man vanligt, ja, men ska man bara ge upp, ska man skita i detta? Och sen så nej. Så uppenbarar sig Gud på något annat sätt, så att man liksom kan komma förbi det hindret, och då någonstans så ser man att ja, men Gud är större än så, det är ingenting är omöjligt för Gud, och inte heller för mig att liksom ta till mig detta, att det på något sätt kan beröra mig även om jag inte förstår det, och det är ju den spännande resan som jag tänker att vi alla på något sätt måste göra.
Och där Gud också leder oss. Det är ju det som är så skönt. Att det här är ju en berättelse där Gud tar initiativet. Jag kan ju tänka mig blå på detta. Men utan Guds andes hjälp så händer ju ändå ingenting.
Nej.
Så att säga. Utan det är också någonting. Men då måste jag nog också liksom både jobba med att brottas med Gud. Men ibland också ledas av Gud.
Ja.
Alltså, för det är också, den här texten handlar också om det, att hon spjärnar ju emot, men hon blir också ledd. Och att liksom leva i den, vad ska man säga, mekanismen eller så, det är också en del av den troendes liv. Men jag tänkte också växa spår lite, för när vi pratade nu innan vi slog på mikrofonen, så pratade vi också en del om Josef.
Precis.
Och Josefs roll och släktskap som jag tycker är spännande att ta upp här också.
Jo, men det slog mig när jag har funderat över detta liksom med Marias ja. Man pratar ju ofta om det, för att det är ju liksom väldigt viktigt i detta. För att hon säger ju ja, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Att hon bejakar, att det bygger ju, den här graviditeten bygger ändå på att hon säger ja. Men jag tänker att Josefs jag är ju också jätteviktigt i detta. Och det glömmer vi kanske ibland, eller inte tänker på, att för att profetian ska gå i uppfyllelse, för att löftet från gamla testamentet om en ny kung David ska uppfyllas, så är ju Josefs roll viktig. För att det är ju genom att Maria är trolovad med Josef som barnet kommer att in i den liksom israeliska kungaätten. Det är ju bara så som han kommer från Davids stam och blir en Davidsättling, Jesus. Det är ju genom liksom sin bonuspappa, eller hur vi ska se det.
Mm.
För Maria blir en del av det, för att hon gifts in i den familjen, så blir hennes barn en Davidsättling. Så det är också någonting som är väldigt fascinerande, och som jag tänker att många kan relatera till också, Josefs roll i detta. För det kan ju inte ha varit enkelt för honom, och vilken oerhörd tillit han behövde känna till detta i denna tid. Att när ängeln säger, ja, men ta till dig Maria och gifta dig med henne som du har tänkt, och ta hand om och uppfostra det här barnet som blir ett eget. Det är en väldigt stor och fin sak i det, tänker jag också. Som man också kan lyfta fram i detta. Och samspelet, hur de båda tillsammans med sitt jag breder väg för den här liksom frälsningshändelsen. Att det liksom att allting kan få sin slutpunkt i detta, att det kan födas ett barn ur Davids stam. Så att
nej, men det
är mycket jag i texten i det.
Ja, det är det. Och den kontinuiteten till David det är inte en predikan jag har hört så många gånger på den här dagen.
Nej,
men det är ju väldigt viktigt för text. Ja, för i Bibeln är ju det viktigt.
Ja.
Alltså liksom för evangelisterna är det här viktigt.
Jag tänker det, att för Lukas så för evangelisterna är det ju jätteviktigt. För det är ju för att visa att det är Messias. Det här är han vi har väntat på kommer. Ja, men han skulle komma av Davids stam. Det skulle bli en ny kung David. Jag tänker för israeliterna, alltså för då, så var det ju jätteviktigt.
Ja, men visst. Mm. Och för oss ger ju det hela gåvan bak till gamla testamentet och profeterna där som och hela den historien som vi ibland kanske, och jag också, förbiser lite i det att jag har varit mer inne i liksom vilken känsla har de här människorna, om man har lyft fram att Maria är på marginalen och så. Och allt det är sant. Det är också sant.
Ja.
Men det är också sant att det finns en kontinuitet bak till det gamla förbundet, så att säga.
Och jag tänker att det är alltid viktigt att ha med sig. Och det är också viktigt i vår tid att vi ser alla kopplingar som binder samman oss. Och här är ju länk, och precis innan, som vi sa i texten, så är det Johannes Döparen som ska födas, som ju är länken mellan gamla och nya testamentet, och som också bådar väg för Jesus i detta, att det liksom, här kommer det nya förbundet, här uppfylls allt det som vi har blivit lovade, så att det finns den här röda tråden. Jag tänker att den är viktig att ha med sig. Jag tänker att den var ju viktig för Maria, men hon är ju judinna, hon har ju liksom, jag tänker att hon någonstans relaterade, hon kanske hörde Jesaja texten i sig, liksom att den unga kvinnan ska bli havande. Hon kanske förstod att det var henne. Det kanske till och med var så att unga judiska kvinnor då någonstans gick och tänkte om det kunde varit jag. Vad vet jag liksom. Men det måste ju hela tiden finnas med att Jesus ändå föds som, av en judisk kvinna, och blir, ja, han föds i denna religion, han föds som jude av en judinna, och som
Nej, men om Marias egen predikan då, man kan kalla Magnificat för det, men det kan, tycker jag att på ett sätt är det ju det anknyter ju.
Ja,
den hade ju inte kommit till om hon inte hade haft ett arv med sig heller.
Mm.
Och det är ju det som gör att det blir så starkt också, tycker jag. Och inte minst i vår lite rotlösa tid så är det ju liksom det är ju att man har rötterna i en tradition som gör att de också vågar det här oerhörda språnget mot framtiden, både och säga sitt ja då, både hon och Josef, och det är ju att det finns liksom någonting bakom, det är ju inte bara något helt
Nej.
Random, så att säga.
Nej men precis, och det är ju också det som tar dem till Betlehem och stallet. Det är ju för att de ska dit, för de måste skattskrivas i Betlehem för att det är Davidsätten. Alltså, så att ja, jag tänker att det är viktigt i det hela. Och det finns ju med här också, det står ju liksom tydligt att det att han ska ta över sin fader Davids tron och härska över Jakobs hus för evigt.
Ja. Den, ju mer man går in i den här texten, ju mer svindlande blir på ett sätt, tycker jag, de här perspektiven. Är du klar med din predikan än, eller är den fortfarande liksom i
varande? Nej, den är ju inte färdig, den är ju i process. Utan det är väl snarare den processen att jag ska skala av bland tankarna och spåren och liksom få ihop den röda tråden i predikan där. Och välja liksom, men vad ska vi lyfta fram den här gången? Vad liksom. Så färdig blir den väl inte från strax innan nästa söndag.
Nej, men du har inte liksom någon sammanfattning sådär att det här är min ingång nu nästa söndag?
Nej, men jag tänker att det som sammanfattar den här texten och som nog alltid liksom jag tänker är centrum i den, och jag tänker blir centrum också i predikan, är ju att ingenting är omöjligt för Gud. Och att det är det vi får bära med oss. Och att det kan vi ju alltid applicera på våra liv, vad vi än står i. Så behöver vi ju hela tiden påminnas om det. Att Gud har alltid en väg framåt för oss. Det finns alltid ett sätt att ta sig vidare. Vi är inte ensamma. Guds ande finns med, precis som Maria fick höra att Guds ande skulle komma till henne. Därför var det inte omöjligt, därför var hon inte ensam, därför kunde hon få hjälp. Och att det gäller oss också. Så att det tänker jag att det behöver vi få höra i denna tid och i alla tider. Och det är ändå kärnan i den här texten.
Och där tar hon också på sig en arbetsuppgift. Jag är Herrens tjänarinna. Jag tänker att det är också ett sätt kanske för oss att förstå att liksom det vi gör också har mening. Vår kamp, hur konstigt den kan vara. Vi jobbar och vi vet aldrig, blir det bra eller inte bra? Och har det någon mening? Jo, men det har en mening om jag liksom lägger mitt liv också i Guds händer och vet vem jag tjänar, så har allt en mening. Och jag har ett syfte. Vilket jag tror att vi är många som brottas med idag. Vad är meningen med det jag sysslar med? Så att säga. Inte minst i konstiga tider. Så det är väl också någonting att då ta till sig, tänker jag.
Jo, men det är det. Och därför är det så fint att textavsnittet, alltså predik och perikopen, slutar med just det. Att liksom, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Jag litar på Gud i detta. Jag lämnar mig i Guds händer och så får Gud använda mig. Och så litar jag på att det blir bra. Och det är någonting väldigt befriande i det, både för en predikant och för alla församlingsbor och för oss alla kristna, att vi kan lita på att Gud är med och att det kommer ordna sig på något sätt, hur omöjligt det än kan kännas ibland.
Men det tycker jag är en ganska skön och kreativ känsla att landa i för det här samtalet. Tack Anja. Tiden går fort när man har intressanta samtal. Det har du gjort nu också. Och till dig som lyssnar, jag hoppas att ni hittar en gudstjänst digitalt eller live där ni också kan få höra en predikan här på Jungfru Marie vid Bådesdag. Vi önskar er Guds välsignelse och allt gott.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. på återhörande.